Det här är en podd från Svenska Yle. Varmt välkomna till det första avsnittet av Kulturpodden. Det här är en podd som bygger på det att vi är några kulturjournalister, kulturredaktörer som en gång i veckan samlas för att utgående från ett övergripande tema lyfta fram några verk som vi upplever att är relevanta i relation till just det här temat. Och tyngdpunkten kommer förstås att ligga på verk som är sådär hyfsat aktuella, men eftersom vi är ute efter de här längre bågarna och djupare sammanhangen så associerar vi också fritt över gränser och tidsperspektiv och så här. Och idag så kommer vi att tala om verk som är så obehagliga att det är svårt att ta sig igenom dem. Och samtidigt sitter man ändå där med en känsla av att man borde klara av det här för att man hoppas eller tror att det ska finnas någon poäng med det där obehaget i sig. Mitt namn är Silja Sahlgren Fodstad och med mig här i studion idag har jag Marit Lindqvist och Lasse Garoff. Och jag tänkte att vi skulle kunna inleda med att berätta lite om ur vilket perspektiv vi kommer in i den här diskussionen var och en och vilket verk vi har valt att ta med oss. Om du, Marit, till exempel börjar.
Ja, jag kan ju säga att jag jobbar som litteraturredaktör här på Svenska Yle och det är också en bok jag har med mig här till diskussionen idag och det är Steve Sem Sandbergs roman W. Det här är en roman som var nominerad till Nordiska rådets litteraturpris i år och den baserar sig på den sanna historien om Johann Christian Wojciech som år 1821 i Leipzig högg en kvinna som han sade sig älska.
Okej, dramatiskt värre. Lasse?
Ja, det här, jag ska berätta lite om en pjäs som heter Kyla som är skriven av Lars Norén som jag sa för många år sedan på det där som gästspel på Svenska Teatern. Och det där, och det är ganska, den där pjäsen är från 2002 men också det är rätt länge sedan jag såg den faktiskt. Men det är nog en pjäs som jag aldrig har glömt. Alltså den var riktigt knäckande.
Det passar alldeles utmärkt. Jag tänkte att det som den här gången har fungerat som gnista för det här temat var en film som jag såg som heter The Painted Bird gjord av en tjeckisk regissör baserad på en polsk förlag, alltså en roman som kom på 60-talet. Och i korthet så är det här en svartvit 3 timmar lång skildring av en liten pojkes vandring genom Östeuropa under andra världskriget. Och han är då på jakt efter sina föräldrar. Och på vägen så möter han ett antal människor. Och det skrämmande med det här är att nästan alla han möter gör honom illa. Det här är liksom en lång räcka av övergrepp av olika slag. Både fysiska och psykiska. Och det är väldigt tungt för åskådaren att ta del av detta. Och jag tänkte när jag satt där inför den här pressvisningen så kom den här distributören fram och sa att ja, att bara så ni vet så det är att den här filmen har en 18-års åldersgräns så det har inte att göra med det här brutala våldet utan med graden av ångest. Och det är ju kiva sådär när man ska titta på en film. Men det säger sig självt att det jag har sett, där är det här obehaget på något sätt en kombination av brutalitet och ångest. Och då undrar jag, vilken typ av obehag är det som präglar det som ni har läst och sett?
Nå, i den här W så handlar det nog kanske om det här fysiska våldet. Alltså de här våldshandlingarna som man utsätter varandra för. Och precis som den här The Painted Bird som utspelar sig under andra världskriget så utspelar sig den här W också i krigstid. Det är början av 1800-talet och det är många krig, många döda och sårade. Och kanske just den här hur man utövar makt. Men också hur den här maktlösheten gör att man utövar makt. Jag tittade också på The Painted Bird häromdagen. Och det fick mig att tänka på kanske just hur det här obehaget hänger ihop med hur man våldför sig på barn. På det oskuldsfulla. Och i det här The Painted Bird, just den här pojken med hans stora rådjursögon och med de längsta ögonfransar jag någonsin har sett. Och han som bara registrerar allting hela tiden och ser de här våldshandlingarna som han också själv blir utsatt för. Men just det här, att han är det här tomma kärlet som man alla projicerar det här våldet på något sätt. Det upplevde jag som väldigt obehagligt.
Vad så säger du?
Ja, nu kan jag berätta lite om den där pjäsen. Alltså det var den där pjäsen gick ut på att det är liksom en sån här sensommardag på något vis. Det är så där hett. Och sen så, och så handlar det om att det är tre sådana killar som sitter och liksom dricker öl i ett sånt skogs, i en skogsglänta eller skogsparti, liksom skogsdunge. Och sen så kommer det en kille gående förbi, och det där, och det visar sig att de här tre killarna som sitter och super, så de är i själva verket nynazister. Och sen så är det en sån här kille som bara råkar gå förbi, och sen liksom så tvingar de honom att liksom stanna där med dem. Och det är liksom en sån där, på något vis en sån här pågående så där hot och mobbning, och sen till slut så slutar den där pjäsen med att de då slår ihjäl honom. Och det där liksom av ingen orsak egentligen. Och dels så är ju den här historien delvis verklighetsbaserad. Att det var en sån här sak som hände i Sverige någonstans, och behöver ni desto mer gå in på det. Det var inte liksom relevant för min upplevelse då, för jag visste inte då heller. Men det som på något vis gjorde det där obehaget så tungt för mig var liksom det där att de där, alltså att Lars Norén på något vis gick jättesådär effektivt in för att visa hur jäkla vrickat det är på något vis det här med att det finns nynazister och vad det är de liksom egentligen vill och tänka på, hur de ser på världen, och att det är någonting så liksom att det på något vis är så kompakt liksom, så där kompromisslöst negativ syn på världen och andra människor och ett sånt fokus på liksom grymheter och vansinne liksom som det liksom inte går att förhandla med och som det inte går att förstå sig på och liksom, och i det där ändå så finns det, det var så obehagligt liksom, när det ändå i det där så finns det hos de där liksom killarna någon slags sökande efter någon typ av relationer eller intimitet med varandra, och som de sen liksom som hittar sin förlösning i det där när de liksom sen slår ihjäl den här främmande killen. Och det där,
Ja, när jag tänkte på det där, att det kanske måste ju handla om det där att man omänskliggör den andra. Alltså att man inte ser den här som man utövar våldet på som människa, utan man ser det som kanske ett ting eller ett ingenting.
Ja, kanske det. Eller liksom som någonting, ja, som någon typ av annat eller liksom.
Jag funderar igen på det här, att den här arten av obehag, att handlar det om det att man som åskådare känner obehag inför det som de här personerna representerar, eller handlar obehag om den där krypande känslan att någonting ska hända? Att vilken funktion fyller liksom det där obehaget i upplevelsen?
Det som jag tyckte att var en jätte, liksom, stor del av det där obehaget, varför det fanns där, var liksom på något vis det där att det var väldigt viktigt att åskådaren inte skulle känna sig trygg. Och att man skulle liksom se vad som är på väg att hända, men inte vara förmögen att liksom stoppa det eller liksom att ändra på någonting. Utan det bara att det här kommer att hända.
Men det är det jag tycker är så jättespännande. För att det är det jag funderar på just när konstskapare använder ett starkt obehag i det man skriver eller skildrar. Att vad är det man vill uppnå? För man undrar just det här att om det skapar hos åskådaren känslan av att du är där och du betraktar det men du kan inte ingripa. Så då funderar man ju att vad är liksom det som man är ute efter hos den som upplever konstverket? För när du Marit också sa att man projicerar det här på det här barnet du ser i The Painted Bird. Så vad är liksom effekten hos den som tittar? Vad upplever du?
Ja, alltså, om jag tänker på Steven Sandbergs roman W, så är det ju lite som både med The Painted Bird och med Noréns pjäs, det här med att man utsätter någon för hån och förnedring, man stöter ut den här människan, den blir liksom ett ingenting, den blir negerad på något sätt. Så också här i W så handlar det om den här Johann Christian Wojciech då, om hur han sen han var liten har blivit utsatt för de här smedelserna och det här håne och den här mobbningen, och han har också drivit omkring lite sådär som den här pojken i The Painted Bird, liksom att vandra runt i Europa och utfört olika ströjobb, och sen tar han värvning som soldat, för då tänker han att det är liksom en säkrad utkomst. Och över 20 år så vistas han alltså i de här krigsmiljöerna och ser allt det här våldet, och just de här krigsscenerna så är fruktansvärt obehagliga i Steven Sandbergs roman, där han bland annat skriver då hur de här soldaterna går till de här olika byarna i hopp om att få mat förstås. Och sen i synnerhet i en by så är en av hans då soldatkompisar som går in i ett hus där. Och så kommer det en gravid kvinna, höggravid kvinna som kommer emot honom där. Och han säger att kan du föda en soldatunge så har du nog också mat i oss. Och hon ber om nåd. Och sen sticker han ju dolken i hennes buk. Och alltså det här är en så oerhört fruktansvärd scen, och alltså det slutar ju inte där. Men liksom som läsare så är man på något sätt tvungen att läsa sig igenom det här. Och sen förstår man ju att alla de här oerhörda hemska upplevelserna har ju färgat Wojciech då. Och att han lider av någonting som idag skulle kallas för posttraumatisk stress. Alltså de här krigsupplevelserna har förstört hans hjärna. Han är ju helt, vad ska vi säga, marinerad i det här våldet. Och det gör ju också då att han har svårt att klara sig själv. Och kanske också sen i slutändan leder till att han själv utför en våldshandling. Fast det är en kvinna som han älskar, så kan han inte liksom stå emot det här, den här impulsen.
Nej, och det finns ju, jag tycker det är en fin båge just till The Painted Bird, där man har det där barnet som utsätts för allt det obehagliga som riktas mot honom själv, men sen också det som händer, så att säga, det som han ser omkring sig färgat av kriget. Så är det just det att det sås det där fröet, att man funderar hur den blir han som vuxen, för att han förhärdas också under liksom den här resans gång, och där fyller det ju en funktion. Men det är spännande när du säger just det här med att när man läser så är det svårt att ta sig igenom det. Och jag funderar på, när man alltid talar om att filmen är en sådan upplevelse som är så in your face att du kan inte värja dig, så upplever jag faktiskt ändå när det gäller det obehagliga att det är nästan ännu värre att läsa någonting obehagligt, för att då växer liksom den där upplevelsen fram stegvis hos dig själv. Att på film så kan du tänka, den här scenen är just över. Det är just förbi. Men inte när du läser.
Men jag tänkte på det när jag såg på den här filmen igår. Och när du hade pratat om att då när den hade premiär i Venedig, så var det så många som hade gått ut, som alltså inte klarade av de här scenerna. Igår när jag såg på den, så var det en människa som gick ut. Och tack och lov så visste jag att det kommer att hända obehagliga saker. Så jag satt liksom lite så där på helspänn hela tiden. Men jag är sån här, så jag blundar. Alltid när jag vet att nu kommer det någonting, så nu blundar jag. Och så hör jag bara, nu är det över. Nu har de nackat den där kycklingen. Nu har de grävt ut de där ögonen. Och nu har de gjort, liksom arkebuserat de här människorna.
Mm. Men hur är det teatersalongen då? Jag menar, för att där sitter man, på film så har du det här, den här möjligheten. Du kan liksom blunda. Jag tror det är svårare på teater att tillåta sig själv att blunda eller att gå ut. Ja, men det händer ju inte så ofta att folk gör det.
Jo, nu i alla fall här alltså. Där har jag förstått att det är skillnader alltså i teatertraditioner. I Tyskland så är det liksom relativt vanligt att man stiger upp och går ut. Mm. Kan jag upplysa er om? Men det där... men ja, det finns nog en sån den... Jag vet inte, jag kan nog... I alla fall den här kylen var nog en jättestark sån den teaterupplevelse för mig. Och det där... Men jag tror att det där att man har liksom, att man odlar ett sånt intensivt sådär krypande obehag är liksom lite ovanligare på scen faktiskt än vad man skulle tro. Jag menar, man tänker ju sig att det är mycket, mycket sådär ny teater som skulle handla om, eller liksom handla om jobbiga grejer och så här. Men den där typen av liksom, men det är ganska sällsynt i alla fall för mig att jag skulle ha varit med om en liksom riktigt jobbig. Ja.
Nej, jag funderar på det här med det här kollektiva också som en skillnad. Jag menar, sitter man i en biosalong eller på en teater, så har man ju ofta folk bredvid sig. Mm. Och man upplever det där obehaget kanske kollektivt. Man kan höra någon som i salongen, eller någon som bara suckar eller så här. Men när man sitter med den där boken, så sitter man ju väldigt ensam. Och då blir man liksom instängd i det där obehaget på något sätt. Och då är det svårt att det har med sig. Man kan ju säga, hej, hör du, jag har ju läst det så fruktansvärt obehaglig scen här nu. Men jag undrar, där finns också en skillnad, att man bär ensam på den där ångesten när man läser en text.
Ja, sen tänker jag också att det förstås handlar, jag menar, när du sa det här att du visste i förväg, precis som jag visste, att det här är en film som människor har en tendens att stiga upp och gå ut från. Så när det gäller, går du på teater och ser en pjäs av Norén, så vet du ju att det här kommer inte att vara liksom fredagsmys, utan det är någonting annat. Så det kanske gör också att man är inställd på ett annat sätt, man vet lite vad man ska förvänta sig. Påverkar det den där upplevelsen också?
Säkert, ja, säkert. Men nu är det ju delvis samma sak, tycker jag, med filmer. Att nu vet man ju liksom på ett sätt vad det är man går att titta på. Jag har ju någon gång liksom råkat ut för det där att jag har snubblat in i en film som jag inte visste att skulle vara så här obehaglig. Det har varit riktigt jobbigt. Jag kommer att tänka på den här Lars von Triers Dogville. Som jag menar, den började ju ganska sådär mysigt och sen slår det om i nattskedet och det var nog... det var jobbigt.
Jag funderar just så här om man tänker... Finns det för er någon gräns? Alltså, har ni upplevt det där att nu kommer man till en gräns för vad jag står ut med? Där det känns som att nu är det inte mer värt det här för att jag ska få veta hur det här landar. Vad som är meningen i slutändan. Att jag liksom, här går min personliga gräns, jag fixar inte det här mer.
Ja, jag har nog en väldigt akut minne av just det här. Men det var inte alltså teater, utan det var just film. Och det var faktiskt också Lars von Trier. För jag har ju hört mycket gott alltså om hans den här tv-serie Riket som är... den är ju från 90-talet eller när den
ja.
Och det där, och det var ett tag som jag försökte se på den, och jag kom något avsnitt in där, och den utspelar sig alltså då på Rikshospitalet i Köpenhamn, och i en sån sjukhusmiljö, och sen så finns det spöken där, och det där, men så den börjar ju med en ganska vardaglig skildring liksom av den här sjukhusmiljön, och så finns det den här svenska kirurgen Dr. Helmer som spelas av Ernst-Hugo Järegård, och det där, och han är ju liksom allas favoritkaraktär i den här serien, för att han är så jäkla jobbig. Han är liksom så där hierarkisk och auktoritär och otroligt oempatisk och osympatisk, och så finns det en scen där då han har utfört en hjärnoperation på en typ 12-årig flicka eller någonting sånt, och den har inte gått bra, den där flickan har blivit en grönsak, och det där, och så den där scenen är att han ska gå och prata med den där mamman som sitter i det där sjukhusrummet där den där flickan då ligger, och den där mamman är ju förstås fullständigt förstörd och i upplösningstillstånd, och så ska Dr. Helmer komma och säga någonting tröstande åt henne, men det går inte så bra, för att hon är ju då givetvis arg på honom, men han blir förnärmad för att han tycker inte att han har gjort någonting fel, och diskussionen går inte bra, och jag såg den här scenen och det var någonting som var så uppslitande med det här, att jag liksom klarar inte av att det var verkligen en sån här gräns att nej, här nu får riket vara för min del. Och det där, det värsta var att jag sen några år senare så råkade jag prata med en sån här en dansk filmklippare som hade jobbat på, hon hade jobbat på den här jakten, den här filmen. Ja. Och så hon frågade hur bra jag känner till dansk film, och så berättade jag om det här, så började vi prata om Lars von Trier, och så berättade jag den här grejen åt henne, och så sa hon att ja, just det, den där scenen, den kommer hon ihåg, att den är ju rolig, sa hon.
Mm.
Och det liksom på något vis så respekterar jag det här att någon kan liksom utveckla ett sånt här sinne för svart humor, men jag klarar inte av att gå dit. Jag böjs inte på det viset. Det är någonting med just Lars von Trier och det där, hans sätt att liksom på något vis det emotionella våldet som han liksom kan sätta i centrum för sina filmer som jag inte faktiskt, jag klarar inte av att hantera.
Men det är ju spännande, för jag tror att det är just det här att hur du bemöter den där situationen. Just att det som du upplever som fruktansvärt obehagligt kan någon annan se som humoristiskt. Jag upplever att det är lite samma sak med Quentin Tarantino. Att det våld som han skildrar har den effekten att är du inställd på något sätt på hans värld så kan man se det som humoristiskt när någon hackar in huvudet på någon annan. Men är du en annan typ av betraktare så är upplevelsen helt en annan. Och där funderar jag igen just det här med att vad är konstskaparen ute efter och när fungerar det? För att när man läser intervjuer med Trier eller Norén och många av de här som inte på något sätt gör någon hemlighet av att de bearbetar sin egen ångest via det de skapar. Så då funderar jag att vad är det lämnar oss med som betraktare eller som läsare när vi lämnar den där föreställningen? Att gör den en alldeles stel av förskräckelse eller manar den till någon slags eftertanke hos en?
Mm. Jag tänkte på det här med, jag menar, jag kan inte komma på någon bok jag skulle ha slutat läsa för att den har varit så obehaglig, men just det här med, i synnerhet med film, eftersom där är de här effekterna, där är den här musiken som kan skapa den här ångesten bara på egen hand nästan. Och jag tänkte på The Painted Bird, nu kommer jag inte ihåg om det, nu var det ju musik, men jag kommer inte ihåg den.
Nej, det finns ingen musik. Det är det som är grejen, det finns ingen musik i den. Det är fascinerande, man tror att man har hört någonting, men det sa också den här distributören före, att bara som ni vet, håll utkik efter okay. Det finns ingen musik.
Nej, och sen är det den här huvudpersonen, den här killen, han är ju helt stum utom på ett ställe där han säger en mening. Och då handlar det om att han kommer till en skog och ser en häst och den är skadad. Och då säger han till den hästen att jag ska ta hand om dig, jag lovar dig. Och det är det enda han säger i hela filmen på 3 timmar. Medan alla andra pratar en sån här blandning av någon som påhittig slaviska. Och han glömmer sitt namn också. Alltså, han är utsatt för så mycket våld att han glömmer sitt namn. Och först i slutet så kommer han ihåg det och skriver det liksom på en dimmig ruta i bussen. Och jag tycker, jag måste säga att jag tycker att den här filmen var så oerhört vacker. Även om den var våldsam så är den oerhört vacker filmiskt. Alltså fantastiska svepningar över landskap och långa tagningar. Och också det här våldet. Jag skulle inte säga att det här våldet är vackert, för det är faktiskt oerhört obehagligt. Men jag funderar på vad det är som gör det. Jag undrar om det är att den är svartvit.
Mm. Ja, ja.
Ja, att man liksom, att det finns en distans där i det här, att den är svartvit. För jag tänker ofta också på bilder från andra världskriget som är svartvita. Och då har vi kanske lättare att se på de här än på de här som nu kanske då har kolorerats i efterhand. För då blir de så oerhört nära oss. Då är de liksom som om du skulle stå där och vara Hermann Göring eller något sådant här. Liksom.
Nej, men jag,
kött och blod.
Jag tror att det är just den här distanseringen. I en teatersalong så finns det ju en distansering på något sätt automatiskt, för att det finns en scen och det finns en publik och det finns en gräns emellan. Men just med film, jag tänkte på det här svartvita också, och sen att filmen har en sån här indelning i kapitel. Det finns en slags sån här tablåindelning som skapar en distansering hos publiken. Men jag kände mig ibland nästan skyldig, för att jag njöt av de där bilderna. De är så fantastiskt vackert komponerade. Och sen började jag fundera, men är det något fel på mig? Att jag kan tycka att det här är vackert, fast det är så hemskt att man ju inte vill varse bli det riktigt. Och då funderar jag också att finns det en fara i det? Att man blir förförd som åskådare av det man ser? Eller uppnår film eller filmskaparen eller författaren just det som den är ute efter med den där skönheten?
Jag tror att det absolut finns en fara att man blir förförd av det. Och jag menar, liksom, jag älskar ju till exempel Quentin Tarantino, och han liksom har ju, han sysslar ju jättemycket med det här, liksom, olika typer av liksom estetiserat våld, liksom, som just har på något vis en sån skruvad, liksom, lite sådär rolig grej, och det har jag sen inga problem med att titta på. Och det där, och jag tror, jag funderar mycket på det där nog, att jag tror att, eller jag tycker att det finns mycket sådana filmer som utger sig för att liksom, för att berätta en moralisk historia, men i själva verket det vad man lär sig av det är den där absoluta motsatsen, för man tar till sig den där hybrisen som huvudpersonen gör, liksom håller på med, men sen så liksom, vet du, det där sedeläran, det dåliga slutet som minns man inte med överhuvudtaget. Och jag tror att det är lite mer sällsynt alltså på teater, för att teater är, upplever jag, inte en lika, det är inte en lika estetiserande konstform på ett sätt som liksom som film. Att det där, att om man ser liksom någon jättepralig figur, liksom någon sån här kung eller någonting, liksom på en teaterscen, så man blir liksom lite sådär misstänksamt inställd till det hela. Man försöker liksom lite sådär titta, var är illusionen på något vis? Eller det, man ifrågasätter på ett sätt mera saker på teater än vad man ser på film. Så det där, så men jag tror absolut att det finns en risk att man liksom, att man blir förförd av liksom någonting som borde vara obehagligt, men sen ser det snyggt ut.
Det är det jag tycker att det så måste vara svårt som konstnär, just det där att beroende på vad man vill eftersträva, vad det blir av det där resultatet. Jag får tänka på just när du talar om det här med filmer om andra världskrig eller krigsfilmer överlag, att där finns alltid det där dilemma, att man kan säga att man gör en krigsfilm i avskräckande syfte för att visa hur hemskt det var, men inbyggt i det så finns det alltid den här, av självklara skäl finns det ett vi och ett dom, och det finns en potentiell adrenalinkick. Någon ska klara sig och någon måste dö för att någon annan ska klara sig. Och då gör det att det blir svårt att skildra obehaget utan att det landar i en konflikt i sig. I de här lättsamma tongångarna ska vi lämna er för den här gången, men vi är tillbaka igen nästa vecka, och då ska vi diskutera klassiker. Varför är de så populära just nu, och vad krävs det för att så att säga fräscha upp en klassiker? Eller behövs det överhuvudtaget? Om ni nu genast känner att ni vill gå in och kommentera det vi har diskuterat idag och komma med egna synpunkter eller associationer, så går det jättebra att nå oss per mail på adressen kulturpodden@yle.fi. Vi hörs igen nästa vecka. Hej!